Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Idag har jag ingen mindre än Hollywood-stylisten och programledaren Jonas Hallberg hos mig. Välkommen hit!
Tack snälla! Och det är så härligt att vara hemma i Sweden.
Jonas, du skulle ha varit här för några veckor sedan.
Precis.
Och då så sa jag till mina medarbetare här på kontoret att jag tror inte Jonas kan komma nästa vecka för att jag precis läste tidningen att han har corona. Va?
Ja, men alltså, nej, men alltså det är helt otroligt. Jag menar, jag har tagit mina båda doser, Pfizer, precis som man känner liksom, man får liksom ställa upp för the rest of the world lite grann för att bli av med den här pandemin. Men sen så har jag faktiskt två gånger det här året, en gång runt påskas och en gång runt midsommar, så hade jag typ samma symptom som jag fick nu. Man tappar lukten, man tappar smaken, typ 2-3 dagar med feber, så här 40 graders feber. Och de första två gångerna testade jag negativt och sen nu då så var det positivt. Och så pratade jag med några kompisar, för nu när man har det här certifikatet, åtminstone när man har svenskt pass och ska åka från Sydamerika, så behöver inte jag ett test. Det räcker att ha det här certifikatet att du har två doser vaccin. Så jag kunde ju flyga hem ändå. Men då är det ju någonting som säger till en liksom att, men Jonas, du har ju liksom, för jag gjorde både antigentest och PCR och båda var positiva. Och då kände jag bara, men nu får jag ändra resan. Så då ändrade jag resan så att det skulle bli korrekt. Så nu är det typ över en månad sedan, typ 5 veckor sedan jag hade första symptomen. Så då är det liksom helt 100% okej liksom.
Du är ju född i Sverige.
Ja.
Berätta lite om din uppväxt.
Jag är född och uppvuxen i Köping. Mellan Västerås och Arboga. För folk som inte vet vart det ligger. Och jag växte upp med min mamma, pappa och lillebror Jens. Och sen när vi var väldigt små, jag var väl 7 år och Jens var väl 3 år, så separerade mamma och pappa. Så mamma tog mig och pappa tog Jens. Lite som det var kanske då där i 70-talet. Och det var ju, så vi växte ju nästan lite upp som främlingar. Men medan Jens växte upp med pappa, pappa var egen företagare och hade det ganska bra ekonomiskt. Och jag växte upp med mamma och min mamma tyvärr var psykisk sjuk och var tablettmissbrukare. Och vi levde på socialhjälp, så det var ju liksom, var skitjobbigt. Det var en jobbig uppväxt, så istället för att jag liksom hängde med mina polare där när man gick 1, 2, 3 så var jag hemma och du vet, lagade mat och diskade och hade tvättstugan och försökte hjälpa mamma så gott det gick liksom.
Och såg inte din pappa det här?
Eller han fanns inte i bilden. Det var liksom, han hade min lillebror och jag var med mamma och vi bodde typ 4 kvarter bort liksom, men det var ingenting. Så jag hade nästan ingen kontakt med min pappa överhuvudtaget, ingenting. Så det var inte så här varannan helg och så som det är nu för tiden. Utan det var verkligen, jag tar ena ungen, du tar andra och typ dra åt. Nej men, och så var det bara liksom, adios. Och jag kan säga det att jag och min bror, vi hade inte så jättebra kontakt där när vi var liksom små och liksom när vi växte upp. Utan det blev faktiskt på äldre dagar. Och sen när min mamma gick bort, då var väl mamma 56 år eller sånt där, 56-57 år. Då när vi skulle ta reda på mammas lägenhet, då kände jag i alla fall att shit, för det är min brorsa, det är min helbror, det är samma liksom kött och blod. Och då kändes det verkligen så att Jens liksom, you're my bro. Och sen dess så har vi jättebra kontakt idag, jättefin kontakt. Och han bor fortfarande kvar i Köping och han har 2 barn, en 20-åring och en typ 16-åring och gift och har ett landställe. Och så jag försöker när jag kommer hem till Sverige åka ner över dagen eller 1 eller 2 nätter
och hänga lite. Känner du att hans känslor för dig är...
Ja, absolut. Det måste jag säga. vi besvarade. Nära, absolut. Men vi har ju så otroligt olika liv. Liksom. Han bor där, han säljer begagnade bilar, han är supersuccessfull med det. Jag reser runt världen och jobbar med mina Hollywood celebrities och springer på fester till höger och vänster och liksom, har varit ute gay i många, 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 många år. Så vi, och han reser nästan, han reser inte så mycket utan han är i Köping och mycket på deras landställe som är jättefint.
Fick du tillbaka kontakten med din pappa tyvärr, i vuxna år?
Nej, tyvärr inte. Utan han gick bort, han fick cancer och gick bort. Och, så vi fick all den här chansen. Och det är lite synd att man inte fick det där. Även om vi kanske inte hade hittat tillbaka, men bara få det som det ändå var min pappa. Att man kunde ha fått det här samtalet och kunna sätta ner och prata igenom saker och ting. Och det är lite synd tycker jag. Men det är en mening med allt här i livet tror jag.
Och hur var Jens uppväxt hos sin pappa? Var den trygg och bra?
Ja, det måste jag säga. Och de hade ju liksom ekonomi och de kunde göra saker och de kunde göra någon utlandsresa här och där. Och så det var väldigt annorlunda från hur jag växte upp med mamma. Liksom.
Men det var aldrig så att Jens sa till sin pappa, nu vill jag träffa Jonas?
Nej, för Jens var ju så liten också. Och sen så hittade min pappa en ny, så jag fick ju också en halvsyster. Och de växte ju upp och blev väldigt nära. Så de är ju otroligt tajta idag. Medan jag, när jag träffar henne, vi har inte alls samma kontakt. Det är också min halvsyster, men vi har inte jättemycket kontakt. Inte alls som Jens har.
Och är det med Jens barn då? Kan inte de tycka att det är lite coolt att du jobbar i Hollywood? De är ändå i den åldern.
Jo, men de är underbara. Jag menar, Emil och Tindra, det känns nästan lite som när vi sätts. Det är nästan lite mina kids också. Och vi har haft fin kontakt liksom. Så det känns urhärligt när man kommer hem till Köping och nu kommer liksom farbror Jonas. Han som liksom har rest och gjort det och det. Och så jag tror att de tycker det är lite coolt.
Din mamma, där, du växte upp där så från det att du var 7 år och fick börja städa och laga mat och
tvätta. Precis.
Och någonstans, samhället, stod de bara och tittade på i form av socialen?
Ja, fruktansvärt. Ja, det gjorde de verkligen. På den tiden så var det riktigt illa. Och jag måste faktiskt säga det till dig, Bettina, att när min mamma gick bort så var hon så otroligt sjuk, otroligt dålig. Och hon var också, i det stadiet så var hon alkoholiserad. Och som min mamma dog de sista dagarna i lägenheten. Att en människa får ha det så, det är under all kritik. Så jag gick upp på Köpings kommun och slog nävet i borden och verkligen skrek och skällde ut folk. Och det var både en och två och tre som grät och menade på att ja, men din mamma Eva, hon ville inte åka in på sjukhus. Vi kunde liksom inte göra någonting. Men när man ser hur en människa har det och när man nästan ligger, du vet, med täcke och kuddar på toaletten. Jag menar, det
är misär.
Ja, exakt, och de gjorde ingenting. Så jag tycker liksom, samhället, svenska samhället, I'm sorry, det finns mycket brister i det här samhället, det ska jag säga.
Och de övergav ju både dig och din mamma.
Absolut, jag menar, de brydde sig inte någonting. Det enda egentligen som man hade med socialtjänsten när man var liten, det var ju typ ingen kontakt överhuvudtaget. Det var ju bara att gå till en reception där det låg en check i min mammas namn. Och ville inte, och pallade inte hon gå och hämta den, så gick ju jag hämta den. Eller om det var en rekvisition så att man fick gå. Jag tyckte det var fruktansvärt pinsamt när jag var liten. Att man fick gå till ICA eller man fick gå till Hemköp med en rekvisition för att hämta ut mat. Så jag menar, mitt liv har ju ändrats liksom från hur man växte upp tills att man togs upp till Stockholm och drog över till London. Och sen liksom helt plötsligt, det var ju väldigt många år emellan, så är man i Hollywood. Och det känns också så här, många frågar mig så här, som man känner när man var liten och så, att känns det som en revansch? Fast jag har aldrig känt så. Jag har aldrig varit så där, bara, ja men typ när jag blev mobbad i skolan, att jag känner så här, kolla vad jag har gjort. Jag drog mig från Köping, jag lyckades. Men det har aldrig varit så. För jag tror att någonstans kanske man har blivit den person som man är. För jag tror att jag är ganska happy och försöker alltid vara så här glad och positiv och sprida lite energi och lite happiness. Och jag tror att det kanske kommer ifrån också hur man har vuxit upp och hur man har haft det. Och man var mobbad i skolan och livet var inte så jävla fabulous.
Blev du mobbad redan från 6-årsåldern och framåt? Eller hur länge var du mobbad i skolan?
Ja, jag skulle säga att det började kanske mer så här typ i 1, 2, 3 när man var 7, 8. Och så var piken var ju när man började bli tonåring. När man började i högstadiet och gick typ så här 7, 8, 9. Så vi pratade kanske mellan 13 och 15. Det var ju typ den värsta. Jag var ganska så här överviktig och det var alltid från tjockis till bögen till Charlotta. Jag hörde mer Charlotta, att folk skrek efter mig i korridoren när de kallade mig för Jonas. Och sen slutade det med att jag mådde så dåligt, framförallt så när det var gymnastik och så. Jag blev alltid den som blev vald sist liksom, till alla lag och så. Så kände jag bara, det här är bara hemskt. Så jag pratade med min klassföreståndare och så fick jag frisedel och slapp att vara med i typ gymnastiken. Och det underlättade lite i alla fall. Men det var skitjobbiga år. Men jag hade några, så jag hade några tjejkompisar och så hade jag en jättenära kompis till mig. Men han gick tyvärr på en annan skola i gymnasium som hette Stefan. Och vi har haft kontakt genom livet, måste jag säga. Inte umgått så himla mycket. Men genom Facebook och numera så här Instagram direkt eller WhatsApp eller... Nu så enkelt att ha kontakt med folk. Och han kommer faktiskt upp till mig här på torsdag. Och det ska faktiskt bli roligt. Vi har inte sett honom på flera år.
Ja,
så det är lite roligt. Att det finns någon ifrån liksom ens gamla, gamla kvarter. Liksom.
Men jag tänker ändå så här. Hur överlever man? Att man har en mamma som är helt borta i huvudet hemma.
Mm.
Du måste bli vuxen redan som 7-åring.
Mm.
Och plus det blir du supermobbad. Mm. Hela grundskolan.
Mm. Jag hade
hur överlever man?
Ja, jag hade en mormor som var... grym, väldigt, väldigt, alltså det var mitt allt. Men mormor fick cancer och gick bort där när, typ i åttan. Och då raserades det igen, men hon var mitt, liksom, typ mitt stora stöd.
Och vad sa hon?
Nej, hon, du vet, när jag mådde dåligt så var man där och hon försökte ta kontakt med klassföreståndare. Men det kändes också som att, jag vet inte, det kändes så himla, jag vet faktiskt inte hur det är idag eftersom inte jag har barn, det kanske du vet. Men jag kände bara så här, det kändes inte som att ingen brydde sig direkt. Det var bara, ja men det är en annan i plugget som blir mobbad liksom. Det kändes så slappt. Jag menar om jag hade varit, min mamma orkade inte ta tag i det. Och jag kanske tycker att någon vuxen runt omkring mig, nu försökte min mormor så gott hon kunde. Men det, ändå så kände jag att om jag hade varit pappa eller mamma liksom, till ett barn som far illa, jävlar en mamma alltså. Hade gått och stått på skolgården. Nej, men jag hade verkligen försökt, gjort allt.
Men kunde du vid något tillfälle bara, du rör inte mig, du håller fan käften, eller säger du det en gång till så åker du på en smäll?
Ja, jag hade faktiskt, jag var så här lyckligt lottad, för jag liksom hade ju mina tjejer många. Och många av mina tjejer var typ så här, du vet, skolans snyggaste tjejer. Så de var lite mina så här som...
Garden Angels.
Ja, som Charlie's Angels, but Jonas Angels.
Jag tänkte Garden
Angels. Ja, exakt. Ja, men Garden Angels. Nej, men det är perfekt. Och det var verkligen så. Och det var lite så typ att ni rör inte Jonas. Så man var ju lite under deras vingar. Vilket var också bra. Men till skillnad mot alla andra så här i skolan när man gick i, framförallt i nian när man var 15. Då sprang ju alla till Folkets Park. Du vet, alla artister som kom. Allt ifrån, du vet, så här, Eva Attling till freestyle och God knows vilka som kom. Men jag var bara där ett fåtal gånger. För ofta så stod killgängen så här utanför och typ skulle vänta på mig. Och typ du vet, så här, skrika eller typ jag typ ger mig stryk. Eller nu åker jag inte på stryk. Men så många gånger då så fick jag alltid någon av de här tjejerna som gick ut med mig. Och då var man liksom typ trygg för att man gick med tjejerna.
Tog du hem kompisar hem till dig?
Nej.
Eller vågar du aldrig det?
Nej, inte mycket. Nej, inte på grund av mamma. Nej, det var väldigt sällan.
Och förstod de misären hemma?
Mm. Ja, till en viss del. Fast jag, som jag sitter och pratar med dig nu, var det ju inte då. Då försökte man också liksom hålla allting lite flytande. Och, nej, men typ allting okej. Okay. Om någon frågade så här, är din mamma okej? Okay? Ja, men allt är bra, du vet. Så.
Och drack din mamma varje dag av tablettmissbrukare?
Nej,
det fanns det ljusa stunder?
Ja, ja, ja. Utan från början så var det bara medicin. Så var det nervlugnande och massor med sömntabletter. Men sen så blev det mer och mer. Och det peakade ju nästan när jag redan hade flyttat upp till Stockholm. Jag flyttade upp till Stockholm typ när jag var... Jag flyttade två omgångar. En när jag var typ efter nian, när jag var typ 16. Och jobbade lite som barnpojke ute i Djursholm. Och sen så kom jag tillbaka till Köping kanske ett år, ett halvår. Och sen flyttade jag tillbaka. Och då var jag väl i 18-årsåldern. Och då tycker jag att det pikade typ de åren där. 18 till typ 20-21. Sen gick mamma bort.
Och hur kändes det när hon gick bort? Fanns det någon lättnadskänsla i det?
Nej, inte först. Först tyckte jag bara att det var otroligt jobbigt. Och
det låter hemskt när jag ställde den frågan.
Ja, nej, men jag förstår precis vad du menar. Men, och det som du frågar, det var nog lite så kanske... En lättnad kanske om man tänker något år efter och när man har sett tillbaka på situationen. Också hur mamma mådde och hur mamma levde. Så hon hade ju så jävla tufft liv liksom. Och så mycket ångest och depressioner. Och så för hennes del kanske ja. Hon dog väldigt fort. Det var bara liksom boom. Det var någonting som sprack i magen. Så hon hade varit inskriven på sjukhuset. Och satt och väntade på ronden att läkaren skulle komma och skriva ut henne. Och hon satt upp. Och då var det en syster som kände henne som pratade lite med henne. Och så såg de henne sittande där och tänkte, men varför lägger det sig inte? Så de gick fram till henne och sa, Eva ska inte lägga ner. Då var hon redan död. Så det var någonting som brast i hennes mage. Och sen, så det var bara över. Och min mamma hade sån otrolig ångest, så dödsångest och allting. Så för henne att dö på ett sånt sätt istället för att kanske få cancer eller bara tyna bort. Så nu när man ser det som vuxen och många, många, många år senare så var det säkert kanske det bästa för min mamma.
Och där och då, inte ens då hörde din pappa av sig?
Nej, ingenting. Nej, ingenting.
Inte så här, hur mår du? Du är ensam, du är min son.
Nej,
ingenting?
Nej, ingenting. Men då hade jag min bror som tur var. Så då så var det han och jag. I alla fall. Så vi hade
och han kunde inte prata med din pappa?
Nej, det var aldrig liksom på tal. Liksom. Pappa fanns liksom inte aldrig där. Det var som bara...
Det var inte din pappa?
Nej, liksom. Nej, precis. Nej, exakt. Så var det. Mer så liksom. Jag har en pappa. Jens pappa är min pappa. Men Jens har vuxit upp med pappa och jag har vuxit upp med mamma. Så det var bara liksom, nej. Han finns inte för mig.
Man har ju oftast kvar sin personlighet från det att man var ung. Så jag kan tänka mig att du var lite pajas och lite så här skrattade och charmig redan
absolut.
Då. Och sådana personer brukar inte bli mobbade. Man brukar komma undan med att man, han är ju sjukt skön.
Fast jag tror att jag kanske att du tyckte det var för mycket. Du vet, och mina mostrar höll på ganska mycket med kläder och min mormor var otroligt chic. Och jag älskade att hålla på med kläder och fixa. Och så jag var ganska extrem i Köping, du vet. Men jag gick inte som jag kommer in till dig, bara jeans och t-shirt. Då var det liksom, du vet, det var någon galen skjorta i rött och guld med någon vida lejongula bralle och sen med någon galen kavaj till. Så jag var verkligen så här, wow. Han är liksom,
du passade inte in i
Köping. Nej, nej, oh my god.
Fast det är det som är härligt.
Jo,
jag hade,
absolut.
Jag hade ju älskat det om jag hade varit uppvuxen i Köping.
Ja, men jag hade behövt en sån som dig då, som kanske en i skolan som också kanske
en garden törs. Angel till.
Ja, men lite, men också kanske törs och tycker det. Bara, men gud, Jonas är ju ganska cool. Han är ju annorlunda, han är ju ganska skön.
Och det är ändå rätt härligt med dig, för att man skulle kunna säga rätt härligt, det är väldigt härligt med dig. Det är att så är du uppvuxen liksom en ensamstående mamma, tablettmissbrukare. Du borde haft världens sämsta självkänsla.
Mm.
Och ändå vågar du liksom stå ut och stå upp för vem du är.
Mm.
Med dina kläder, med din personlighet, med att du är gay. För det vågade du väl säga rätt tidigt, känns det ju som. Och hur kommer det sig då, att du ändå vågade?
Alltså jag hade alltid så här, jag sa alltid till min mamma så här, bara, jag ska flytta till Stockholm. Och då var hon alltid så här, bara, men Jonas, sikta inte mot stjärnorna, ta det easy. Jag bara, nej, jag hade aldrig rest utomlands eller gjort någonting förutom varit hos min farmor och farfar i Finland på sommaren. Det var det längsta jag hade varit borta. Jag sa det till min mamma, bara, jag ska resa runt jorden, jag ska åka till Paris, jag ska åka till London, jag ska åka till New York. Och min mamma bara, oh my god, du är bara för mycket, liksom, easy liksom. Och jag tror att det var den drivkraften från att ha varit den där liksom, som skämdes och fick gå och hämta checker på socialkontoret liksom, i receptionen, till att en dag liksom, så ska jag kunna liksom, jag ska betala mina egna grejer och jag ska kunna resa och köpa mina egna biljetter och gå på restauranger och inte bara käka pulsa eller fiskbullar eller fläsk och klätt med sky och gelé liksom, som jag växte upp på. Liksom. Same, same, same. Liksom. 7 dagar i veckan, 365 dagar om året.
Och när kom genombrottet då, när du flyttade till Stockholm?
Det tog ju, liksom, jag flyttade upp till Stockholm och då jobbade jag ganska många år på restaurang. Jag jobbade bland annat 6 år på Café Opera. Men sen så hade jag en kompis med mig som jobbade på modellagentur som frågade det. Jag vet en modejournalist som söker en assistent, vill du hjälpa till? Och jag bara, vad gör man då? Nej, men du stryker. Jag bara, men skämtar du? Ska jag stå och stryka? Det låter inte kul. Och hon bara, nej, men ge en chans. Så då gjorde jag det. Och kände bara, gud, det här var lite coolt att bara få hänga med massor med snygga modeller och hår och make och fotograf och fabulous lunch och man fick taxi dit och hem. Och ja, det här var inte så dåligt. Och sen frågade hon mig, sen skulle hon åka ett antal veckor eller månader sedan till USA, till Miami, min första riktiga resa. Och då åkte jag med som assistent. Och då var jag med henne i slutändan något år. Och sen så
hur gammal är du nu? 23, 24? Nej, ja, nu, 27, 28?
Nej, nu är jag typ, jag skulle säga när jag började med Mona måste jag vara runt 20 kanske, 2021.
Ja, men då jobbade du på Café Opera.
Ja, jag var servitör. För jag jobbade ju gratis när jag jobbade. Nej, det var de här hundåren. Så jag jobbade ju som servitör på Café Opera och tjänade pengar. Och jobbade på nätter. Sen var jag i en studio och hjälpte Mona på dagarna. Och sen efter att jag hade varit med henne, för hon var väldigt klassisk skolad. Och jag kände väl kanske att jag var... gillade lite mer så bling-bling och lite högre klackar och läppar och naglar. Och...
Varför åkte du inte till Mellanöstern?
Ja, men du... Alltså, oh my god, det hade varit heaven. I love it. Till Beirut. Men förstår du? Bling, liksom.
Man har åkt till Dubai, där ja, är det bling-bling.
Ja, snacka om bling-bling. Nej, och sen så började jag jobba med en annan stylist. Och hon var lite coolare och gjorde lite mer visningar. Och fick bara göra lite så grejer på assistera på NK-visningar och en H&M-visning och så vidare. Och sen så drog jag och mitt ex till London och skulle vara där ett halvår. Och slutade med att vi var där i nästan 11 år. Och där fick jag faktiskt mitt första stora break. För då kom jag i kontakt med en fantastisk kvinna som heter Carol. Och Carol var agent till massor med supermodeller på den tiden. Och hon sa till mig att, men gud, jag har en av mina tjejer. Hon skulle ju älska dig. Hon bara, ni skulle bara klicka i 190. Och då visade det sig vara Naomi Campbell. Och då började jag jobba med Naomi. Och jag fick faktiskt Naomi och plåtade henne för svenska L i brittiska designers. Typ så här Alexander McQueen, Hussein Shalayan, Vivian Westwood, Julian McDonald. Och det var ett av mina absolut första tidiga jobb till svenska L med Naomi Campbell. Och sen efter det så gav det lite ringa på vattnet. Och så kom jag in med Jasmine Le Bon och Simon från Duran Duran. Och fick börja göra saker med dem. Och sen blev det alla de här brittiska modellerna som var stora på 90-talet. Som Alec Weck och Erin O'Connor, Jade Parfitt, Karen Elson. Så började jag jobba med dem. Och sen så, ja, det spred sig lite så här bland agentur och så. Så när man väl
Kate
gjorde
Moss.
Det. Ja, ja, precis. Och då blev det.
Jag kunde en.
Ja, ja, men du vet, Eva Herzigova känner du säkert till. Cindy Crawford.
Cindy Crawford tycker jag det var, jag kan säga att Cindy Crawford är genom tidernas snyggaste modell.
Ja, och världens trevligaste. Oh. Alltså, to die for. Jag var hemma i hennes hus i Malmö.
Jag orkar inte att man både är trevlig och snygg. Mm. Jag vill vara Cindy
Underbar.
Crawford. Jag vill vara Cindy Crawford.
Men du är ju det nästan lite, med dina ögon och dina färger. Cindy är också sådär mörkod.
Ja, vad härligt. Just, det var ju det jag visste.
Det var det du fiskade efter, eller hur? Sveriges Cindy.
Ja.
Ja.
Förlåt, var han också stylist din pojkvän?
Nej, han jobbade med fashion PR. Så det var ju lite så här, same same liksom, i samma familj.
Och var träffades ni?
Ja, Jocke, vi träffades i
på Operakällan.
Ja, men typ ute på någon klubb liksom. Och sen så blev det att vi var tillsammans i 18 år. Typ från att jag var, skulle typ, jag tror jag var 19 när jag träffade honom, eller 20, tills att jag var 38. Så blev man singel och drog till Hollywood.
Har du fortfarande kontakt med Naomi Campbell? Och
ja, inte kontakt så, men jag har liksom, man har ju liksom, inte så att vi ringer eller sådär, men du vet, man skickar någon meddelande ibland och hon har likat någon bild för mig och då blir det så här, bara, gud, like, screensave, sätter ut i storyn, thank you Naomi, nej men du vet. Så det är lite kul, men nej, inget så, du vet, det är också så att när du jobbar som stylist, om du jobbar med någon sån som till exempel Naomi Campbell eller med eller någon Hollywoodstjärna som Scarlett Johansson som jag jobbade mycket med, eller Cameron Diaz som jag också jobbade massor med, så fort du drar det därifrån, så blir det någon annan som typ ersätter din plats, för du vet, som, jag är bara liksom a worker, jag är bara liksom, även om jag är fabulous som stylist, så är jag a stylist, och det finns tusen andra stylister, som inte jag finns där om Scarlett vill ha en klänning för att hon ska gå på en gala, eller hon ska ha barbecue-trädgården och ha en Versace-klänning och jag ska åka ner på Rodeo Drive och till showroomet och hämta en, då är det liksom lite kört, och jag drog mig därifrån. Jag bodde ju i Los Angeles i 12 år, men sen så fick jag ett erbjudande att komma hem till Sverige och vara hemma i 4 månader. Det var typ 5-6 år sedan jag gjorde Let's Dance, och då tog jag, och då vid den tidpunkten så dejtade jag också Antonio. Så då tog jag med mig Antonio till Sverige och våran lilla chihuahua, Chiquita. Och så var vi här i Sverige. Och sen efter att vi hade gjort Let's Dance, då hade Antonio redan sagt det. Vill du tillbaka till LA efter? Och då kände jag så här, 12 år i LA liksom. Jag kan säga det att LA är ju en fantastisk stad, måste jag säga. Det är härligt att dra ner till Malibu och Santa Monica och Venice. Och, men det är lite så här, det är hemskt att säga, för jag tror folk skriker också så här, men det kan du inte säga om det, men jag tycker verkligen det. Den är lite så här soulless. Det fattas lite själ i den stan, för alla som kommer dit, alla typ, de ursäktar sig nästan när du kommer till en restaurang. Typ så här, oh, hi, I'm Jonas, I'm your waiter, but I'm an actor. Alla är en actor, alla ska bli Brad Pitt, alla ska bli Jennifer Aniston, alla vill bli Angelina Jolie. Så det är verkligen så här drömmarnas stad. Men jag tycker också att det blir lite tragiskt att folk
flyktigt.
Inte, ja, väldigt flyktigt, att inte folk bara kan vara där och bara känna bara, shit vad coolt, jag är chef på Whole Foods, där alla celebrities i hela Hollywood. Varför måste chefen på Whole Foods bli en movie star? Alla vill bli liksom stjärnor. Och det tyckte jag var lite sådär, ja, det saknades någonting i den stan. Och jag har aldrig faktiskt sen jag drog till Mexiko, för det var det jag skulle komma fram till, att Antonio var att, ska vi flytta tillbaka efter Let's Dance? Vill du tillbaka till LA? Eller, för han längtade lite hem, och han bara, eller ska vi give it a go? Vill du flytta med mig till Mexiko? Och då kände jag, South America. För det är typ den enda kontinent som jag inte riktigt har rest bra på. Och jag tror att vi svenskar är otroligt dåliga. Vi reser hur mycket som helst på Europa såklart. Men Thailand och Vietnam och Malaysia och Asia. Och det hade jag också gjort liksom. Men då kände jag det att South America. Och så tyckte jag killarna var så snygga där också. Och så kände jag bara, det är dags att dra. Och då flyttade vi som sagt till Mexico City. Och sen när jag rest under åren, nu när jag bott i Mexiko, så har man ju fått lite så här, rest runt lite till de andra länderna också. Och känner väl det att, förutom Mexiko så är väl min favorit Colombia, tror jag. Både så här, Bogotá har varit massor i, och Cartagena ute vid kusten, och Medellin och Cali, och otroligt häftigt land. Och jag älskar att bo där, måste jag säga.
Det är så tråkigt just med Central- och Sydamerika, för att man... Det är ju en helt outforskad, som du säger, plats för många svenskar. Många har ju varit i Brasilien i sig.
Ja, precis.
Men just så här, vem har varit i Guatemala?
Nej, eller nej.
Vem har varit i Bolivia? Eller, ja. Alltså det är klart det finns de som har varit där. Men återigen, det finns ju säkert sådana naturupplevelser i de här länderna. Men det enda man hör om, det är ju knark och mord och att man får handen avhuggen i Sao Paulo.
Liksom. Ja, och jag menar, och Netflix liksom, eller Netflix, de har ju inte gjort det bättre med alla de här serierna som har gått. Jag menar, Narcos som har gått liksom säsong efter säsong efter säsong. Men nu är det ju så att nu måste jag säga det, tyvärr alltså för mig som bor i Mexiko, så Colombia är ju nästan helt utrensat. Så all drogkartell i Colombia, det har ju klinats upp så himla mycket. Jag tror att om det är 2 eller 3 000% med turismen som har ökat i Colombia. Och tyvärr så ligger ju allting där jag bor. Allt är ju liksom i Mexiko. Nu säger inte jag att min delstat är en av de värsta, utan de värsta delstaterna är ju mer uppe i norra Mexiko. Typ där, jag menar, El Chapo som åkte in och sitter för livstid i fängelse i USA. Men han var ju kartellledare för Sinaloa-kartellen, som är den norra delen. Och där är det fortfarande liksom krig om vem som ska ta över allt det här.
Men är det väldigt korrumperat, så som det sägs i tidningar?
Katastrof, och... ja, verkligen.
Så att polisen allierar sig med, med drogförsäljare?
100%. Och jag har blivit stoppad 100 gånger i Mexiko om olika anledningar. Varför kör du mot rött? Nej, men det jag kör på motorvägen, det har inte varit rödljus på en timme. Nej, men det är bara att ge pengar. Så jag går aldrig in i bilen i Mexiko utan kanske 700-800 pesos. Det är inte mycket pengar. 800 pesos är 350 kronor, men då har man det olika valörer. Så om det är en polis som stoppar den, eftersom min spanska är inte 100%, och de ser på en gång att jag är utländsk, och jag har liksom ett permanent resident card, eftersom jag är gift med mexikanare, och det har man för resten av livet, även nu när jag är skild. Men de är ju så snabba på att vilja pengar. Och nu har jag lärt mig, eftersom de ändå vet då när jag har mitt kort att jag bor där, jag är ingen turist, då räcker det oftast att jag lägger ner 150 pesos, det är 70 kronor, för det täcker deras lunch liksom. Lunch och kanske middag för familjen. Så då kan man bara skicka in en skinnhandske, och då vet jag, så fort de ger en handske så tar man den lite snyggt, lägger i knät, stoppar i 150-200 pesos och ger det tillbaka. Och de bara, mucho gracias señor, buen día. Så bara drar de, och jag drar också. Och det händer hela tiden. Så det är väldigt annorlunda mot hur det är i Sverige.
Men hur orkar man?
Nej, men det är så mycket annat som är så himla bra där. Väder och vind och... allt, jag menar, människorna framför allt. Ja, men annars skulle jag inte vara där.
Men alla sticker till USA nu.
Ja, det har varit liksom mycket, men i min delstat där jag bor, där är ju, jag menar, där har vi ju Cancun, och sen så har vi öarna Isla Mujeres, Isla Cozumel, Playa del Carmen där jag bor, och Tulum. Och det är ju en enorma mycket pengar, så efter drogindustrin så är ju min delstat den som tar in mest pengar. Jag tror faktiskt att om det är efter Hawaii och kanske, jag vet inte om det var Hawaii och Paris, och sen är det Cancun som drar in mest pengar bland turister i hela världen. Så det är ju grymma pengar som kommer in till staten. Men tyvärr så är ju presidenterna i mitt land, och det är ju inte bara i Mexiko, det är hela kontinenten ner. Titta liksom, titta på Venezuela, titta på Brasilien, titta på alla de där länderna, Chile.
Venezuela är katastrof.
Ja, Maduro, det är katastrof. Så det är otroligt trist för folket, för folket har ju liksom typ ingenting.
Och vad jobbade du och din pojkvän med där?
I Mexico City så jobbade vi faktiskt ingenting. Han pluggade lite, och jag gjorde lite jobb så här till Sverige och så här, lite så här med styling. Och sen så bodde vi som sagt i 2 år där, och jag höll på med lite styling. Och sen efter jordbävningen som var 2017 sa vi, nu drar vi till Playa del Carmen. Och då drog vi till Playa del Carmen, och så hyrde vi ett hus. Och så gjorde vi det till ett bed and breakfast. Så vi hade som ett litet hotell som hette La Casa Papi. Som vi gjorde två. Ja, jättebra. Det var fullt. Men bara svenskar. Men det var otroligt mycket svenskar som kom. Så det var så här svenskar som hade gillat mig från tv och så här som kom. Och det var urhärliga människor. Och vi hade bara två rum. Men det var fullt. Det var fullt liksom typ, inte sommarmånaderna då, men från oktober till maj.
Det lät så kul. Vi hade inga rum, så därför var det fullt.
Ja, men vi hade bara två rum. Men hade vi haft typ säkert, ja men 5-10 rum, så hade, förhoppningsvis hade vi varit fullbokade.
Det lät så kul. Jag bara, normalt att hotell här var 200.
Ja, vi hade två.
Vi var överbelastade.
Vi var det, för två rum var vi överbelastade.
Så nej, det räcker ju.
Ja, vi var så missiga. Jag och fyra personer i det lilla huset. Det var bara, ah!
Det var trevligt. Och så fick de ju en show varje kväll.
Ja, tänka. Men gud. Och vi hade så otroligt mycket bananer i våran trädgård. Och då fick alla som var ute på, eller de var ute på stranden eller vad de nu gjorde, någon utflykt. Och så varje dag när de kom hem, då hade jag eller Antonio gått och tänt upp. Jag hade hur mycket ljuslyktor som helst. Så tände vi upp massor med ljus. Så hade jag ett altare där bak med massor med ljus och rökelse och grejer. Och så gjorde vi alltid så här banana daiquiris. Eftersom vi hade så mycket bananer så fick de alltid en drink. Så här, och man stod och pratade lite så här 5-6 minuter med dem och frågade hur dagen det var och stranden och så där.
Ja, men det var härligt.
Jättehärligt. Familjärt då. Jättehärligt.
Du var med i Let's Dance 2015 och så har varit programledare för Top Model. Du har varit med i Biggest Loser, ja. VIP såklart. Ja. Very important.
Ja, very important. Very.
Lockade då Sverige dig? För jag tänker så här, du jobbar som stylist och du sa själv då att om man skippar ett jobb så är man nästan ute och leker. Ja. Så det gäller att vara hungrig hela tiden.
Ja, absolut.
Det finns ju en stress i
ja,
det.
Ja, gud ja.
Och sen kommer du till Sverige och USA är ju såklart mycket större, men det verkar inte som att du gillade att göra de här programmen i Sverige.
Jag älskade det, för jag menar jag blev ju liksom, jag höll ju på.
Varför
med
styling. Varför
stannade
du inte kvar, tänkte jag?
Nej,
tänker jag.
Ja, nej, för du vet, man har tickat av lite folk. Det blev nästan så att man tickade av folk. Ja, men nu har jag jobbat med henne, nu har jag jobbat med henne, nu har jag jobbat med henne. Och sen så fick jag ett erbjudande. Mitt första tv-jobb var en grej som heter Superstylisten Jonas som gick på trean. Och då var jag jätteanti och var så här, nej, jag vill inte göra reality, jag vill inte göra det, nej, fy, det är inte min grej. Och så blev det i alla fall att jag gjorde det. Och hade ett tv-team som följde mig typ i 6 veckor. En kamera för allting, du vet, så jag gick på något gejställe, de var med mig, gick och handlade, de var med mig. Ja, de var med hela tiden, men det var ju ändå liksom lite skriptat, men ändå. Och sen när de drog därifrån, det var ju nästan så här, men gud, vad är det som händer? Ska de dra nu? Nu ska jag gå och handla, nu ska jag gå på gymmet utan mitt liksom tv-team. Och det var så, alltså det var så himla kul. Och då kände jag bara, shit, det är ganska härligt att göra tv. Och så fick jag bra respons och många som sa till mig, och det är faktiskt fortfarande, och det är viktigt för mig, att folk kommer fram, det är alltid någon som kommer fram och säger hej och vad kul att se dig i Stockholm eller whatever liksom. Att de säger att jag är samma person som när jag sitter och pratar med dig. Om jag står och pratar med David Hellenius i Let's Dance. Eller om jag lagar mat i 7:30 hos Stjärnorna eller whatever. Och det är viktigt för mig. För jag tycker många liksom som håller på med tv och så. Det finns ju många av mina kompisar och, som är fantastiska programledare. Eller fantastiska artister. Men de har ju liksom en image, tycker jag. Att de är amazing om man skrattar och whatever när man är på tv. Och sen, jag tycker ju om dem, det är min vän. Men de är ju helt annorlunda privat. Och jag tror faktiskt inte att jag har den där att jag är annorlunda om jag sitter och pratar med dig eller om jag står i direktsändning.
Men du är själv med alla och ja. Det tycker jag är en fantastisk egenskap.
Ja, och det är viktigt för mig.
Du var ju precis som jag sa med VIP Biggest Loser. Varför ställde du upp där?
Nej, men jag kände då att jag, det här skulle vara en chans för mig och gå ner i vikt. Jag tänkte så här, seriöst, det här är liksom the shit. Så vi visste inte vilka andra som skulle vara med. Utan vi stod alla uppraderade i typ så här svarta typ limousiner och blev uppkörda till, liksom, till Anna Brolin, en och en till slottet. Och sen när man såg gänget som stod där så var man lite så här bara, oh my god, ska jag bo i det här slottet liksom i typ en och en halv månad? Det var liksom, det var jag, det var Anna Bok, det var Runar, det var Morgan från Ullared. Alltså, ja, jag vet inte vad jag ska säga, men ja, jag kände väl kanske att jag undrar om det här kommer att funka. Och jag var ju faktiskt då den första, jag drog faktiskt, jag var den första som drog ut från slottet. För jag gav min plats till en tjej som jag älskade och vi blev väldigt bra kompisar. Och det är Lulu Lamotte som är en av tjejerna i The Mamas. För jag kände det att hon behöver det här mer än mig. Och sen åkte jag tillbaka till Mexiko. Och sen faktiskt för 2 år sedan, inte riktigt 2 år sedan, ett år och 10 månader sedan, så blev jag ambassadör, som jag fortfarande är faktiskt, för Viktväktarna. Så jag har kört stenhårt med Viktväktarna och verkligen, jag har gått ner 20 kilo. Och känner mig, ja, känner mig så, wow!
Fit for fight.
Ja, fit for fight. Men framförallt kanske inte det att jag kan, jag menar, jag skulle aldrig sitta i en t-shirt typ så här för typ 2 år sedan. För jag var liksom stor, jag vägde liksom 112, nästan 113 kilo när jag började, och nu väger jag typ 91. Så det är en jävlarnas skillnad, men framförallt det som är skillnad, det är liksom svart på vitt, alla prover, provsvar. Och det är verkligen så här, my god, vad bra det är att göra någonting, att man ändrar sin livsstil, hur man ser på mat och vad man stoppar i munnen, liksom vad man äter. För det är det handlar om, och självklart drinkar och vin och så vidare också. Men det är verkligen...
Är du kompis med Runar eller Anna Bok? Eller?
Nej, men jag menar, visst, jag menar, jag vill inte säga något illa om dem, så vi hänger ju liksom inte, om jag säger så.
Men ni hade kul där.
Eller inte så kul.
Varför inte det?
jag säger bara en sak, vet du vad det är? My lips are sealed.
Du tyckte det var lite knasigt helt enkelt.
Nej, men lite jobbigt. Och sen, men sen är det så ska man inte heller glömma bort att, jag menar, det var en fantastisk produktion. Jag menar, jättebra producent, jättebra produktionsbolag. Wow, liksom. TV4 eller 7an gick det på, 4an eller 7an. Så det var super, super proffsigt. Men det är tv liksom. Så jag menar, jag trodde så här, bara, för jag älskade Micke, tränaren. För jag hade tränat med honom i Los Angeles, nere i Santa Monica. Och tänkte bara, shit, köra skiten med honom varje dag ett par timmar. Det här är ju major. Men det är ju tv. Så den där träningen som man trodde kanske var 3 timmar i 25 minuter. Så jag menar, det var ju...
Och varför tror du att du blev så överviktig? Har det med din uppväxt att göra?
Ja, jag
eller
vet.
Tröståt du mycket?
Nej, men jag har alltid varit så här mullig. Och jag känner mig fortfarande, jag skulle liksom behöva trimma på en hel del. Jag har fortfarande liksom min mag och mina love-händelser och allting. Och nu, så här, nu har det blivit så här, nu går jag träna ganska mycket för att det är roligt. Så armar har blivit lite bättre och benen känns grymma. Jag tycker själv att jag har så jävla snygga ben. Men inte, ja, lite så att man kände sig, gud, jag är inte värd det här. Kände jag, tror jag. Med mat och så. Nej, men att man känner sig att man kan... Säga att man kanske gjorde ett jobb eller någonting. Kände jag bara så här, åh gud, jag är så himla sugen på chips. Ja, men det här jobbet jag gjorde, det var ju så himla... Alltså vad bra det blev och alla var så nöjda. Men jag är ju värd att äta en påse chips. Men är jag inte värd att äta 2 Ben & Jerry's liksom? Så det blev liksom att jag tyckte att jag var... Och det blir ju som du säger, det är ju lite tröst att äta också. Men det är helt borta och det är så, men som sagt, det har tagit tid. Och det är det som är så bra, måste jag säga, med Viktväktarna. För Viktväktarna, det är inte Biggest Loser. Det är inte 16 Weeks of Hell. Utan Viktväktarna är att man ändrar liksom livsstil, och det är det handlar om.
Och jag brukar säga det när alla säger att de bantar. Ja. Man ska aldrig banta sig smal, man ska äta sig smal.
Exakt så är det. För det är i slutändan är det. Du vet, det säger folk som jag har tränat med, det säger PT-kompisar till mig och allting. De säger så här, Jonas, glöm inte bort det. Du kan springa som en galning på gymmet, men 80% är vad du äter och dricker. Vad du stoppar i munnen, så är det bara. Och sen, visst, sen är det bra att träna. Men för att få den här bra kroppen eller gå ner i vikt, du måste. Det är all about the food.
Sen får man, tycker jag, se ut hur man vill. Det vill jag bara tillägga.
Och jätteviktigt.
Vissa
gillar
sina stora kroppar. Det är fantastiskt och så vidare. Men
det tycker jag också.
När det blir liksom 120, 130, det är osunt.
Och mer, 150, 200, 300. Exakt. Vad jag tänker
sen
på...
Sen att man är stor, det kan ju vara vackert också.
Ja, liksom, och jag älskar liksom så här kurviga kroppar och stora rumpor och så här, stora bröst. Tits and ass.
Tack Jonas, tack.
Ja, men du är super, du är skitsnygg.
Har du träffat några av dina mobbare efter det att du har blivit känd? Eller har de hört av sig?
Jag har faktiskt träffat en enda faktiskt, när Stefan och jag, han som kommer upp imorgon, när vi var och käkade typ plankstek i Köping, det här kanske typ, jag vet inte, 2-3 år sedan, då var det en kille som stod och tittade på mig, och då så sa Stefan, känner du igen honom? Och jag bara, inte en aning, och så berättade han då vem det var. Och då kom han fram till mig, lite lätt, jag vet inte, jag vill inte säga, det är ingen att säga någon namn, men om han hör det också, jag vet inte, men han kändes lite så här. Lite shaky. Jag vet inte om han hade problem med alkohol eller om han bara var liksom nervös. Men han kom fram. Och det blev nästan så att jag bara, men gud. Och jag sa bara, tack för att du kommer fram. Men det är inte nödvändigt. Det här var liksom, ooh. mitt andra, ett annat liv liksom. Det är fine liksom. Det är okej. Okay. Och han bara, nej, det är inte okej. Okay. Jag har tänkt på det här. Och då, på ett sätt blev det ganska fint, tycker jag. Jag blev nästan så här, så att Stefan nästan lite röd. Och bara, här kommer han fram. Han kanske har tänkt på det här. Jag har aldrig tänkt på det. Inte just med honom. Jag har tänkt på liksom i stora begrepp, men inte med honom. Och han kommer fram och bara, jag måste bara säga en sak. Alltså, fy fan vad jag var rutten med dig i skolan. Jag har tänkt på det så många gånger, Jonas. Och nu ser jag dig här. Jag måste bara få säga det. Jag hoppas att du typ kan förlåta mig. Jag var bara så här, men liksom, no worries. Det är liksom fine. Vi var unga då, vi var kids liksom. Det var vad det var liksom. Men det var faktiskt ett, jag menar, för honom var det säkert ett stort moment, men det var faktiskt ett ganska stort moment för mig också. Men,
det blir ju det.
Ja, när man såg också hur nervös han var liksom, hur shaky han var. Mm. Och som sagt, jag vet inte om han var nervös eller om han var alkoholiserad eller om det var en kombination.
Någonstans, många av mina gäster har ju haft det väldigt tufft i barndomen, och det ger dem alltså det låter så paradoxalt, men det ger dem också någon form av styrka och ett självförtroende. Det spelar liksom egentligen ingen roll hur många nej jag får i framtiden eller om folk klankar ner på mig, för jag är van vid det.
Precis.
Det är nästan värre ibland att komma från en trygg familj.
Ja, ja, absolut.
Där allt har gått så enkelt.
Absolut.
Så får man ett nej. Man bara, åh nej, jag springer hem till mamma och äter min mat istället.
Men det tror jag också, för jag har sett, eller jag har haft alla typer av vänner i mitt liv. Och jag har haft också väldigt mycket vänner som har haft väldigt, väldigt bra ekonomiskt. Alltså väldigt bra. Miljoner gånger bättre än vad jag har haft det. Sen går det åt helvete för dem med pengar. Och det blir nästan, jag är glad att jag kommer från mamma och socialen och har fått det lite bättre än tvärtom. För mina kompisar som har haft det bra och kraschar, tough.
Då kraschlandar man.
Ja, men big time alltså. Om man aldrig har varit van liksom, man har aldrig haft det så. Det har alltid funnits så här, man kan alltid gå till NK och jag vill ha ett par nya trainers. Ja, men vad kostar de? De kostar 1500 kronor. Jag kunde aldrig köpa ett par trainers för 1500 kronor. Jag fick köpa för 75 kronor på rea på din sko. Jag menar. Och så jag tror att den crashen är nästan, då kommer jag ju hellre ifrån var jag kommer ifrån och fått det lite bättre än tvärtom. Det tror jag.
Och jag tänker också inte bara med pengar, utan jag tänker också man kanske har en jättebra självkänsla när man kommer från en familj med mycket trygghet och kärlek. Men allt är så himla bra hela tiden.
Ja.
Och sen ska du söka det där jobbet och så får du ett nej. Alltså har jag bara fått skit hela livet och fått nej, så är det, ja men ett nej. Det är ju, det är som en västanvind mot någon som bara har fått höra det fantastiskt.
Ja, men så är det, ja. Det, liksom, det blir lättare för en annan då, som jag, om jag skulle söka ett jobb, som du säger, någon som har haft det bara, va? Sa de nej? Fick jag inte det här jobbet? Men för mig var det bara, oj, du sa nej. Okej, ja, men tack snälla för att ni ringde. Så, next.
Ja, det var, ni sa det på sånt trevligt sätt.
Typ.
Så jag vill ha ett nej till.
Ja, men, det var ju nästan så bara, okej, tack så hemskt mycket. Så bara, next. Nej, men du fick inte det jobbet, någon annan fick. Okej, next. Till slut fick man något.
Ja, det är fantastiskt tycker jag. Så nu vill man ju att alla barn ska ha det bra i alla fall.
Ja, ja, såklart.
Det finns ju någonting positivt i det du kommer från också. Eller det blir till någonting
positivt. Och det tycker jag är viktigt för alla där ute liksom, som kanske har samma, liksom, som en annan hade. Kanske växer upp med föräldrar som är alkoholiserade eller med droger eller tabletter eller någon som lever på socialtjänsten och så. Look at me, det finns faktiskt en möjlighet. Man kan faktiskt... Man får liksom ge det själv. Ja, din mamma och pappa är problem, men jag menar bara för att de är det behöver ju inte du hamna i samma fotspår. Jag tror man får ha det här go it i sig, bara, jag ska ur skiten, och så är det bara liksom go for it.
Och så kan man ju säga så här, du har ju det i dig, du är ju född som.
Ja.
Rent genetiskt, det är ju inte bara att det har kommit.
Nej.
Så visst, du har ju tur tack vare dina gener, så att säga. Så. Lite kan du tacka mamma och pappa för.
Jo, bra, då gör jag det.
Do that. Du har ju stylat väldigt många internationella modeller, som du sa.
Massor.
Sen har du ju stylat svenskar. Är det någon skillnad i mentaliteten mellan svenska tjejer och de utländska?
Alltså jag tycker ibland att svenska tjejer, och jag menar några av dem som jag har jobbat mycket med genom åren, flera gånger, det är liksom Mini Andén, Caroline Winberg, Isabella Skorupko och Elsa Hosk. Och jag tycker ibland här, som svensk, och boka en svensk supermodell, för jag menar alla de här, jag menar ni vet alla vilka de är. de är så jädrans proffsiga tycker jag, du vet. De är proffsiga i studion, de har bra attityd, de är inte diviga. Och jag menar, när jag jobbade liksom med, första gången jag jobbade med Mini Andén, det var för ett L-jobb. Då var hon liksom the Gucci girl, då gjorde hon liksom hela kampanjen för Gucci. Och hon var världens, som hon fortfarande är idag, liksom, världens härligaste och coolaste tjej. Medan de här internationella tjejerna liksom, som, liksom från andra länder kan bli lite mer diviga. Du vet, jag kommer ihåg när jag jobbade med Naomi väldigt mycket, vet, hon ska ha speciell vatten. Naomi Campbell dricker bara Walwick water. Och det var tvungen att vara Walwick. Och det fanns, inte, fanns det på ett ställe i hela New York, you better have Walwick water. För Naomi Campbell lämnar studion om inte hon får sitt vatten. Så har det aldrig varit med någon av de här svenska tjejerna som jag jobbar med. Men sen till exempel, andra tjejer som är så otroligt härliga, det är liksom som, jag älskar mina så här latin superstars, som jag menar Giselle Bündchen och Adriana Lima och Alessandra Ambrosio. Och jag glömmer aldrig när jag gjorde, det är faktiskt ett av mina största jobb som jag gjorde med Adriana Lima, Victoria's Secrets superstar liksom. Vi gjorde en reklamfilm för Teleflora, som är lite som Interflora, för att beställa en sån här Valentine's bukett. Och det var huvudreklamfilmen, det här är många år sedan, måste vara 8-9 år sedan, för Super Bowl. Så där gjorde man en reklamfilm, och vi var ju så här crew i Malibu, i den här villan på säkert 300 personer. Jag gjorde stylingen till henne, men hon var också så här superödmjuk och super, ja, cool tjej. Och det är det jag har verkligen så här uppskattat. Jag har faktiskt inte jobbat med så många. Många säger så här, bara, men alla är så bitchiga. Visst, vissa kan ha en liten attityd, men det är fine. Liksom. Jag har varit så här, bara, de kommer hit, de gör ett jobb. Jag har gjort kläder, smycken, skor. Så länge de sätter på sig kläderna, gör snygga poser, så man fick ut det här jobbet antingen till reklamkunden eller om det var ett omslag för en tidning eller ett modejobb. Så då var jag happy. Jag menar, det, nödvändigtvis skulle inte de här tjejerna bli mina polare liksom. Sen de här svenska tjejerna som jag nämnde, framförallt då Mini, Caroline och Isabella. Isabella är en jättenära vän idag, och Mini också. Så var det var inte så viktigt liksom. Det var bara en dag i mitt liv. Så om de kom in och var superdiviga, så länge de levererade så var det bara så här, who gives a shit.
Men de svenska tjejerna är du ju kompis med.
Absolut, ja. Men det
för då är det ju vi mot världen, vi svenskar.
Ja, ja, lite. Men från början när jag väl började jobba med dem första gången. Alltså, jag tänker så här, första gången jag jobbade med Isabella. Då kom ju hon som, oh my god, jag ska jobba, styla Isabella Skorupko för Svenska L. Tyckte jag var liksom supercoolt.
Hon är ändå bondbrud.
Ja, ja, exakt. Och då var det verkligen stort. Men det var ju ändå härligt. Vi är liksom i Los Angeles och ska göra första jobbet. Vi pratar svenska med varann. Resten av teamet var typ amerikanare. Så då fick man den där lilla, vi boundade ju liksom ganska lätt med tanke på våra rötter, vi är svenskar. Och, så det är härligt. Så att jag måste säga det att jag vill ge alla tjejer så här cred, måste jag säga. Våra svenska tjejer som har lyckats stort ute i världen. Som typ supermodeller eller skådisar. Ganska sköna, coola tjejer.
Återigen ödmjuka, proffsiga,
ja. Yes.
Kommer i tid.
Ja, väldigt.
Där är jag lite osvensk.
Är du dålig med tider?
Ja, superdålig.
Du var ju tid idag.
Tidsoptimist.
Du var ju mega idag.
Det finns något fint med det, man är optimist.
Ja, ja, det är fint. Då tror man att man kommer i tid.
Ja, 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 ja. Jättegärna. Finns det något tillfälle att jobba med Naomi Campbell eller någon av de här stora skådespelarna som du känt så här, men herregud, vad håller du på med? Någon form av så här känsla som du har burit med dig senare i livet?
Ja, men inte, kanske inte som jag bur med mig, men till exempel som när jag skulle göra Naomi Campbell för Elle, så tror jag att hon var typ 30 eller ja, men typ nästan två dygn, över ett dygn i alla fall, försenad. Så hon kom inte, studion fick bara stå och ticka. Det var bara wait. Jag tänkte, kommer hon? Och sen helt plötsligt så pratade jag med min kontakt i London och sa, yes, she's on the way. Och jag bara, yeah, but she's been on the way for 32 hours. Yeah, but she's gonna be there in 10 minutes. Och då typ inte 10 minuter senare, men kanske 3 timmar senare, så kom hon. Och det är sådana saker också som med de här superstarerna, så att man vet ju inte riktigt heller. Kommer de dyka upp, kommer de inte komma? Megan Fox och jag hade kanske inte världens bästa bound liksom. Jag menar, jag hade ingenting emot Megan Fox, men däremot hennes publicist, som jag tyckte bara var en loser till publicist, som sitter och håller på med hennes Blackberry och skriver och säger bara, I don't like that outfit, I don't like that outfit, och själv sitter hon i en halv smutsig juicy couture overall med typ så här coffee spots, och då känner man bara, ursäkta, men vad har du för rättigheter att kritisera min wardrobe som var top of the pops liksom.
Har du skällt ut dem någon gång?
Ja, där var det kört, men sen jobbade inte jag heller med Megan Fox efter det. Jag gjorde ett jätteomslag med typ så här 15 sidor story för British GQ som blev så snyggt. Ett av de snyggaste jobben på Megan Fox. Men jag jobbade aldrig med Megan Fox på grund av att jag sa till hennes publicist att om jag var dig, typ drag och hem och tvätta din Juicy Couture overall.
Bra.
Och det var inte jättebra. Exakt, och jag kände det. Good for me när jag gick ut därifrån. Min agent sa, this is not how you work in Hollywood. Och då kände jag också bara, I'm sorry. I'm better than this, I'm Swedish. Jag säger vad jag tycker och passar inte det, boka någon annan. Och så blev det säkert, så blev det för henne sen. Men jobbet är jävligt snyggt och det tycker säkert hon också. Typ att shit vad jag var snygg på de där bilderna jag gjorde med Jonas. Men då, med mitt issue där, det var ju faktiskt inte med Megan. Det var ju faktiskt med hennes publicist, hennes PR-person.
Hon var väl för mycket jag säger. Eller?
Ja, och hon brydde sig inte, du vet. Hon var på sin mobiltelefon och det här var ett omslag. Den här dagen var det för British GQ. Dagen efter var det Harper's Bazaar. Nästa dag var det japanska Vogue. Nästa dag var det italienska Vogue. Det var just där hon exploderade med alla de här filmerna, Transformers.
Skulle du säga att det har blivit, jag menar, en rotation på hela den här modevärlden? Jag tänker, idag är det ju influencers som är modeller.
Mm.
Jaha, hon har 20 miljoner följare. Så hon är modell för Gucci och det ena med det andra.
Bra.
De här modellerna, vad har hänt med dem som är egentligen födda modeller?
Jag menar, många av de här ikonerna, de här riktigt stora, de jobbar ju så fortfarande. Men det är exakt som du säger. Och det är både gott och ont. Och det är också så här, idag är det inte alls samma sak som, jag menar, mina rates som jag hade när jag gjorde kampanjer och saker i Los Angeles, om man tar ett x antal år tillbaks, det är nog helt andra rates idag. För mina assistenter som jobbade med mig, de är ju stylister och jobbar med celebrities i Los Angeles idag. Och vad de får för arvoden idag, det är ju liksom, det är så här, alltså det är typ ingenting jämfört mot vad en annan tjänade. På grund av att det är inte nödvändigtvis att stylister blir bokade, utan då är det mer så här, nej men gud, varför ska vi boka den här stylisten från agenturen? Hon har bara 1650 followers eller 1650 followers, medan, eller den stylisten då, hon kanske är jätteduktig, medan den här andra influencern har 575 000. Nej men vi tar det här, för då kommer det komma ut liksom, och den tjejen har ingen erfarenhet alls. Hon har bara erfarenhet att hon springer omkring och shoppar själv, privat garderob. Men kanske inte erfarenheten med stryka och nåla in och fixa och matcha. Men så nu går ju jobben, de här liksom, tycker jag. Jag tycker det för hela branschen, synd måste jag säga. Och det är samma...
Så det blir inte kvalitet längre?
Nej, inte. Alltså vissa jobb är fortfarande bra, men det är inte det här, det är inte det här fashion for real som jag tycker att det ska vara. Att man kanske ska ha någon typ av skola, eller du ska ha jobbat som assistent på Vogue eller Elle för att liksom kunna ge dig ut i den här djungeln. Liksom. Nu är det nästan. Och så, jag menar, har du mer än så? Har du ett par miljoner followers? Kanske, ja men jag har 8.3 million followers. Då kan du säkert välja av raka om du har lite känsla för kläder.
Det enda positiva med det är väl ändå att liksom kvinnor och män kanske får chansen att jobba med stora modebolag som inte är pinsmala heller. Att man tar normala människor.
Ja, och det tycker jag, och det älskar jag. Och jag har ju, och det ska jag säga, när man gick ifrån att jobba mycket med supermodellerna som oftast var pinsmala, för alla prover så här från London, Paris, Milano, New York är ju oftast, det är sample size, det är size zero, någonstans mellan 34 och 36. Men jag menar, när jag kom till Hollywood, då var det ju liksom, oh, nu ska man jobba typ med Scarlett Johansson. Okej, hon är en perfekt 36a ner till. Och sen över byst och så kanske hon behöver en 40. Helt plötsligt gick det ju inte. Du kunde inte jobba med provkollektioner på samma sätt. Man fick ju mer ta kontakt med designern och säga, jag ska göra ett jobb med Catherine, eller jag ska göra ett jobb med, eller vill säga, Catherine Zeta-Jones, eller med Sharon Stone, eller... För att det funkade inte alla gånger med sample size. Det var ju ett fåtal, jag menar Charlize Theron, hon var ju också en gammal modell en gång i tiden. Så där funkar det ju liksom med sample size. Men jag skulle säga 70-80% var ett jädrant pusslande. Och där fick man ganska mycket kritik skulle jag säga. Så här, från folk i branschen var så här bara, ja men gud, hur svårt är det för Jonas att låna Christian Dior? Han ska jobba med Cameron Diaz. Men det var inte folk tänker på att de här provkollektionerna som man kan låna till alla tidningar med modeller, de är en och samma storlek. Här blir det helt olika. Så det var ett jädrans pusslande och sjukt mycket samtal och sjukt mycket möten. Och ibland var det så här som man bara, shit, det är ganska hard work.
Stockholm har faktiskt blivit mycket mer internationellt. Ja, vadå, senaste 10 åren?
Alltså, jag tycker magiskt, alltså restaurangerna och hur folk klär sig och du går omkring här och man bara, lilla Stockholm. Stockholm, det är Prada och det är Louis Vuitton och det är Chanel. Och man bara, my god.
Nej, men det är inte liksom... Chanel, och han har bott i Mexiko.
Ja. Chanel. Chanel, men vi
Marcello.
Har ju, men vi har ju Chanel och allting i Mexiko också, men inte just där jag bor, men i Mexico City är det ju liksom major shopping, major shopping.
Men det här med att man inte vågar ha smycken på sig i Mexico City, stämmer det?
Nej.
Eller är det överdrivet?
Ja, jag skulle säga överdrivet. Alla mina väninnor har sprungit kring med bling bling överallt, så ja, nej.
Det är värre då i Sao Paulo eller Rio de Janeiro.
Absolut, det ska jag säga. Ja. Mexico City känns ganska, ganska coolt, måste jag säga.
Känner du nu, jag tänker, det var dit jag ville komma då, med känner du att så här, ja, stylistjobben och allt det där på 90-talet, skulle du vilja gå tillbaka
ja,
till det?
Men det tror jag, ja.
Så du känner inte att det är för stressigt?
Nej, men jag kommer inte gå tillbaka på samma nivå, för jag vill fortfarande göra någon så här, kanske någon tv-gig eller gäst i något program eller kanske någon ny liten serie eller liksom, det var det jag vill. Men sen så känns det jättekul nu, för jag får lite request här och där och göra någon stylingjobb, och jag känner, är det rätt celebrity eller någonting, för jag har fortfarande kvar min agent i Beverly Hills. Så kommer det någonting som är rätt, så vill jag göra det. Men nu har det ju varit, som sagt, det är nästan 2 år med covid och lockdowns i Mexiko, och inte kunna gå utanför dörren, och det har stått army med maskingevär liksom utanför min dörr. Så det har ju varit anskrämligt. Och nu när man är singel och just turned 50, but 50 is a new 30, så då har jag ju fyllt 30 då. Nej.
Ja, men det har du.
Ja, eller hur? Men, och det känns också härligt att komma hem, för jag känner det också att, gud vad härligt om man kunde träffa någon här hemma. Det vore så härligt. Jag skulle vara så glad om man kunde hitta typ en svensk kille. Det är så härligt, tycker jag, att man kan prata svenska och, du vet, istället för att dejta runt i South America, man kan inte direkt ha en perfekt kommunikation med folk. Deras engelska är jättedålig. Min spanska är sådär. Så känns det så himla lyxigt att komma hem här. Och jag älskar det jag kommer hem på, att man kan liksom, och det är mer på äldre dag, tror jag. Det känns så härligt. Jag har inga problem att prata engelska. Jag kan prata engelska hela tiden, men det känns ändå så här, svenska, det är ändå mitt språk. Varför, så härligt.
Varför tog det slut mellan dig och den här pojkvännen? Eller den här, Antonio?
Mig och Antonio. Alltså, vi är så otroligt olika. Och jag menar, jag är svensk liksom, och han är latino. Och otroligt olika värderingar på livet och förhållanden. Och framförallt tror jag svartsjuka är någonting.
Vi har hört att många latinokvinnor är jättesvartsjuka på sina män. Stämmer det?
Oh my god. Och det spelar ingen roll om det är kvinna, man, gay, straight eller vad som helst inom liksom the community. Liksom. Du kan gilla vad som helst. Men svartsjukan is the same. Och det är någonting beyond, ska jag säga.
Vadå, berätta?
Nej, men allt. Nej, men du vet, det är så här... Alltså allt, jag tycker att de kan vara Latin lovers. Jag menar, finns det något bättre än Latin lovers? Det är sån passion liksom. Men det kan vara så att inom gayvärlden är det väldigt vanligt att man kanske lever med ett öppet förhållande. Men då kan det vara så att, ja, men ska vi ha öppet förhållande? Nej, vi ska inte ha öppet förhållande. Varför ska vi inte ha öppet förhållande? Jag är 14 år äldre än dig. Är inte det bra, till exempel? Och då slutar det med att man ändå kanske frilansar lite på sidan om. Men det liksom ska aldrig pratas om eller någonting. Och det för mig, jag gillar inte det. Jag tycker det ska vara korten på borden. Det ska vara samma liksom spelregler för mig som min sambo. Och det måste man komma fram till. Och där i latinovärlden, både killar och tjejer. Alltså, my god. Det är lite sådär, jag kommer ihåg innan jag träffade Antonio så dejtade jag lite andra latinos där man var ute. Och du kunde typ stå och dansa med en kille eller kanske stå och små hångla eller kyssa en kille. Samtidigt som du gjorde det, och det var så mycket passion, så var hans ögon, det var så här 360. Samtidigt som han stod, som jag stod med honom, så var det bara span. Det finns alltid någonting där ute. Dum. Och så är det lite överlag.
Nu är även bland killar och tjejer.
Absolut, och nu är säkert jättemånga där ute som bara, vad säger han? Men I'm sorry, men jag står för det. Jag står för varenda ord, men så är det. Det är otroligt annorlunda. Svenskar, ja, vi kan också vara svartsjuka. Men det är lite på en annan nivå. För du vet,
det blir sjukligt. Vi tycker att det är sjukligt.
Ja, som det är. Men det är också sen generationer. Hur deras mamma och pappa var. Hur deras mormor och morfar var. Det är väldigt skrikigt när det är någonting. Du vet. Det kastas och det åker någon grej. Eller det åker en vinpava eller en tequilaflaska. Eller en ölburk eller whatever. Det är liksom drama. Och sen efter 5 minuter bara, oh, do you want to go for dinner? Och jag bara, men du är ju just varit helt hysterisk. Ska du inte varva ner? No, everything is fine. Så det är craziness.
Fick du stryk av din pojk?
Nej. Inte på den nivån. Nej. Utan det var bara att jag kände bara, nej. nu är det dags, nu ska vi, och nu kan jag säga, nu 2 år senare, vi har fortfarande kontakt och vi har ju 2 hundar idag. Vi har både Chiquita och en annan liten hund, en blandras som heter Foxy. Båda sådana rescue dogs. Och vi har delad vårdnad. Så han har dem 1 vecka och jag har dem 1 vecka. Och nu när jag är ute och reser, eller reser till Sverige 3 veckor, så har Antoni hundarna i 3 veckor. Och det funkar jättebra. Så bra.
Men än så länge bor du ju kvar i Mexiko.
Ah, ja, ja, ja. Jag kommer, jag tror att jag kommer att bo kvar. Det enda som jag känner så här, som jag är lite sugen på, så här, bara, ska jag vara kvar i Mexiko eller ska jag dra till Bogotá? Till Colombia.
Exakt. Har du många mexikanska vänner?
Ja, men ja, både.
Känner du inte lite ensam då? Jag tänker att det är slut med din pojkvän.
Absolut, jo, absolut. Jo, det gör jag faktiskt, Bettina. Det måste jag säga. Jag känner mig faktiskt lite ensam. Och då när man kommer hem så här till Sverige och får träffa alla såna här. Men du vet, jag har riktiga kompisar i Mexiko också. Men här är liksom mina buddies, du vet. Mina tjejkompisar från Café Opera liksom när jag var 20 år. Jag har hängt med dem i 30 år. Lars och jag har hängt forever. Så jag menar, Det blir ju på ett annat sätt.
Det är en annan typ av trygghet.
Absolut.
When you get old, you go back to your roots.
Ja, faktiskt. Mer och mer. Men jag känner kanske inte att jag vill flytta hem. Men jag känner det att normalt, när det inte är covid, så är jag faktiskt hemma i Sverige 1 gång i kvartal eller 4, 5, 6 gånger per år. Nu är jag inte varit hemma på typ över ett år. Så det har ju bara krypit igen. Så här, bara Sverige. Så skönt att komma hem.
Hur tog han det när du tog slut då? Då tänker jag så här, shit, han måste bli galen. Eller ni kom överens om det tillsammans?
Ja, vi kom faktiskt fram till det tillsammans, det måste jag säga. Så jag tror att han tycker det är ganska skönt och jag tycker det är skönt. Och nu har han dejtat en kille lite, en latinokille. Och han säger bara, oh my god, det är så mycket drama med den här killen. Och jag bara, yeah, oh yeah.
Hur var du
no
väl?
Shit liksom, ja men precis. Nej, och så har jag sagt det till några kompisar och skojar och skrattar. Så jag bara, nej, nu ska inte jag dejta någon mer. Latinos, nu vill jag hitta någon här hemma. Liksom.
Du vill hitta en svensk härlig man.
Ja, oh, gud vad härligt. Ja, det vore fantastiskt.
Men det är som svårt inte är också. Jättetråkig.
Ja, inte jättetråkig och inte jättegammal. Liksom. Men jag vill ha någon cool. Liksom. Och det är också så här, när man är 50, det kanske vore bra för mig. Man kanske skulle hitta någon som är liksom i 40-45. Liksom, men det är också svårt när man är så gay. För du vet, om jag går ut eller någonting. Jag har alla som liksom kanske raggar eller flirtar så med en. Alla är 27. Och det är inte heller fel. Det är också härligt. Men jag känner bara att, jag vet inte, jag skulle bara vilja ha någon så här, med värderingar så här, när man kanske sitter och pratar om jobb eller musik, eller nu är man ju annorlunda idag eftersom jag gillar social media och allt det här också, att man hänger med artister och låtar och så vidare och så vidare, men ändå så känns det som att jag tror att jag skulle må bra och att det vore skönt att kunna landa lite och hitta en äldre kille. Alltså någon i min egen ålder eller ett par år yngre, men kanske inte, du vet, 25 år.
Det liksom. Låter som Lars Wallin.
men du vet en sak, vi har faktiskt sagt det att en vacker dag på ålderns höst sådär, du vet, när vi blir äldre, då ska vi ha ett rosa hus någonstans liksom, där det är varmt och skönt. Och då sa jag, men du ser, du kommer ju landa hos mig någonstans, du vet, i Colombia, i Cartagena, och vi kommer ha liksom det här rosa huset liksom, och bara må bra, och du kommer komma där och hänga med oss.
Dina drömmar just nu är att hitta en svensk man och hitta någon form av tv-program och fortsätta jobba lite som stylist.
Ja, men det är nog ganska bra. Ja, hitta någon så här, en buddy eller en liten livspartner som inte är 23. Och ja, fortsätta lite med tv och lite styling. Och nödvändigtvis absolut inte bo i Sverige. Men kanske, du vet, han kan bo lite här själv och jag kan bo lite själv. Och så kommer han till mig och jag kommer hit. Och gud, det vore ju perfekt. Så om du har någon som du tänker på, så är upp för en blind date.
Så ring 070.
Jag skickar dig lite profilbilder sen, så kan du mejla ut och se om du får någon napp.
Gärna, Jonas. Tack för att du kom hit.
Tack snälla.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.